Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud.
Hei, Fanny. Nå gleder jeg meg veldig, for nå skal du være gjest hos meg I min podcast Hvorfor det? Og du driver jo din store podcast Agility-podden. Og det jo den som har vært veldig inspirerende for meg akkurat nå, når jeg spurte om du hadde lyst til å være gjest hos meg. Så velkommen til Hvorfor det?
Takk så jättemycket. Det som jag precis sa här innan vi satte igång så det är jätteskönt att få vara gäst I en podcast för en gångs skull och bara vänta på frågorna och inte behöva liksom leda hela samtalet. Så det ser jag fram emot.
Ja, det är hyggligt. Jag tänkte jag skulle eller du ska egentligen få lov att fortälla lite vem du är, men jag känner ju din man väldigt gott, Thomas Stokke. Han har ju varit gäst här I podcasten och håller också många kurs I hundcentret. Dere bor I Sverige, det jo åpenbart med tanke også på din svensk, men det ikke så mange som klar over at Thomas bor I Sverige da, siden han snakker norsk, men dere har bodd I Norge, og dere har holdt kurs her I Norge, men nå bor dere I Fjugestad, og driver ganske stort innen online kurs, dere driver kursvirksomhet hjemme hos dere, og det har jeg mange hunder selv. Kan du ikke fortelle litt om hvordan livet ditt med hunder og kurs og alt du holder på med?
Ja, vi har bott här I, alltså det börjar bli så 13 år har vi bott här. Så det börjar bli ett tag. Jag kommer från Göteborg I Sverige och sen så bodde vi en sväng I Norge när jag träffade Thomas och sen har vi bott här utanför Örebro I Sverige I 13 år. Och jag har hållit på med hund egentligen hela livet. Jag fick min första hund Cairnterrier när jag var 8 år. Det var inte en lätt hund. Jag ville tävla lydnad på hög nivå, jag ville tävla bruks och det var verkligen inte enkelt med den terriern som jag hade då. Och inte med tanke på vilka färdigheter och kunskaper jag hade också så blev det extra svårt.
Mm. Du var ju ganska ung uppenbart när du startade med denna Cairnterriern. Och jag hörte du nämnde faktiskt den, jag tror han heter Bamse, stämmer det?
Ja.
I podcasten och då sa du att han var väl en av de som lärde dig mycket om hundträning fram till du då fick din border collie I 1997 kan det också stämma din första border collie.
Ja, bra research.
Ja.
Nej, men han lärde mig jättemycket och kanske framförallt sent liksom när jag hade fått nästa hund och tränade henne på lite annat sätt och insåg att jag kunde använda samma principer på honom. Så han var nog, dels var han en svår hund, men han var också en missförstådd hund på många sätt. Han var hanhundsaggressiv, han var väldigt intresserad av dofter och tikar och han var funkade inte så bra när man var som jag då, kanske 12-årig flicka som försökte använda såna här brukshund metoder på en Cairnterrier-hane som visste bäst själv. Jag fick ju mycket råd om att jag skulle liksom korrigera honom fysiskt och vara hård och sådär. Och det slutade med att han bet mig väldigt mycket. Jag har ärr på hela händerna fortfarande från den tiden. Men sen när jag lärde mig mer och började träna min border collie så tränade jag honom och upptäckte lite shaping och tränade honom mer belöningsbaserat och då hände det väldigt mycket med honom. Så att, det var väl den första stora aha-upplevelsen jag fick I hundträning var ju med honom. Men sen har det ju hänt väldigt mycket sen dess. Jag fick min första border collie 1997 och då var jag fortfarande väldigt inne på tävlingslydnad och bruksträning. Jag höll på med agility då också, men det var ju liksom en helt annan sport på den tiden. Och jag har alltid varit intresserad av hundträning och kände kanske att lydnadsträningen hade mer detaljer, mer liksom, ja men mer hundträning, medan agility på den tiden var väldigt mycket liksom bara hoppas att det går bra. och när jag fick min border collie så var hon väldigt snabb och då sa folk till mig att jag behövde sakta ner henne och se till att hon inte sprang så fort och att hon skulle gå fot med mig och sådär. Så jag tyckte inte agility var så spännande då. Utan jag höll på med lydnad och tävlade lite lydnads-SM i Sverige. Jag tävlade dina championat och tävlade lite bruks också. Så det var först kanske för... Så det var väl 15-16 år sedan när jag hade skaffat mig en jaktkocker efter att ha haft en border collies, som jag upptäckte agilityn lite på nytt. För då hade det hänt så mycket. Och jag träffade också instruktörer, bland annat Greg Derrett från England och Susan Garrett från Kanada, som hade en liksom mycket mer hundträning i agility än vad jag var van vid från Sverige.
Mm.
Och som lärde mig väldigt mycket om hundträning, och då blev agility rolig. Så sen dess så har jag hållit på med mindre och mindre lydnad och mer agility, för att jag tycker att agility är en väldigt rolig sport, för att det hela tiden sker utveckling och för att man aldrig riktigt vet vad man kommer se på en tävlingsdag, så att man måste träna för olika, lydnadsprov ser ungefär likadant ut varje gång, men agilityn utvecklas från år till år tycker jag, och från tävling till tävling. Så det händer hela tiden saker, och det tycker jag är väldigt spännande ur ett liksom hundträningsperspektiv. Så idag har jag 5 border collies som är mina. Och sen i familjen så har vi också forstrar, strävare forstrar och en basset fauve de Bretagne.
Och det är ju brioche.
Ja.
Ja. Och vi ska gå lite mer tillbaka till det med agility och hur det har utvecklat sig, och du säger att det har blivit mer hundeträning i det än det var tidigare, och vi snackade ju lite för vi satt på upptag här, vad ska jag säga, agility i gamla dagar då. När agility kom, jag får ju snacka om till Norge, och det blev väl enigt om var kanske runt 80-talet, slutet av 80-talet en gång, att det kom in i bruksklubben som en sport. Och då handlade det ju mycket om att bara få hundet att hoppa över hinder och pröva att toucha fältene, och ja, det var ju, nu måste jag säga att när jag sett på videoene dine och se hur dere trener in agility nå, så är det alltså en helt annan världen. Det är jag har hållit hundträning i många år alltså, men eller drevet med hundträning i många år, men jag hade inte varit i närheten av att kunna hålla ett agility kurs. Det är liksom så massa tekniker, och det är inte så att bara för att du kan träna hundar till nu så kan du träna dem till allt. Och jag ser hur finesser det har nu med stopp, vad kallar det, 2 av 2 på eller såna ting. Ja. Ja. Så men det är verkligen fascinerande att se, och det går så lynfort. Jag måste säga att agility har blivit en helt annan sport än för 30 år sedan. Alltså, det är stor förändring.
Ja, och det har ju självklart skett en stor utveckling i lydnad också. Men jag tycker att skillnaden i hur liksom sporten har utvecklats är, det är mycket större utveckling i agility än i lydnaden, tycker jag absolut. Och jag tyckte det var jättespännande med lydnad i början, men jag tycker kanske inte det längre. Det var inte så länge sedan jag tävlade lydnad med en av mina border collies, som blev i alla fall lydnadschampion. Men det var lite mer som en hobby vid sidan av agilityn. Och jag tycker fortfarande att det är roligt att träna lydnad. Detaljerna tycker jag är kul. Och jag tycker det är bra grunder för en agilityhund också att ha en hel del av de här lydnadsmomenten.
Men jag nämnde brioche, och så datte jag lite ut på historien om gamla dagar, men det som var ingången då till att jag spurte dig, det var egentligen då den, jag vet inte om det är den sista podcastepisoden som du har lagt ut, men det var i alla fall den sista jag hörte, och det var att träna raser som inte är bland de vanligaste raserna, och då var det kanske in sporten agility som du snakkar mest om. Och varför nämner brioche är ju för att det är ju en ovanlig rase att träna agility med, och det är ju inte en väldigt vanlig ras i det stora hela, men kanske du vill fortälla lite grann om brioche så att de som hör på nu kan bli lite känt med brioche, och så vi kan ta dem lite in i den vägen jag önskar att vi ska gå nu, nämligen att träna raser som inte är bland de vanligaste oavsett vad man ska träna.
Ja, men brioche, hon är en basset fauve de Bretagne, en kortbent strävhårig, orange hund som är en jakthund. Det är Thomas hund. Hon ska bli rådjurshund i första hand. Mm. Hon är 15 månader. Och det är första gången vi har en drivande hundras. Vi har bara haft fågelhundar annars som jakthundar. Och hon får ju säga att hon har varit en positiv överraskning på många sätt. Det är en jätterolig liten hund. Mm. Och jag känner inte så många andra, men Thomas tvingar mig att följa väldigt många på Instagram. Och jag tycker när man ser liksom... Det man ser är ju väldigt pigga, glada, sociala hundar som gillar att göra saker och som är lite busiga och sådär. Så att det är förvånad liksom, att de har så mycket personlighet och så mycket socialt. För det finns ju kanske någon så här... alltså man tänker sig kanske att en sån här drivande jakthund är lite... självständig och klarar sig bäst själv och kanske inte är så samarbetsvillig, men jag tycker absolut, ja, jag är förvånad över hur rolig hon är att träna med och ha i hus. Hon är väldigt mycket, ganska, hon är väldigt ung, men hon är en aktiv hund både inne och ute. Mm.
Men du har trent agility med henne, och där kommer ju då det att hon är lite ovanlig rase att träna agility med. Och när du då fortalte lite om den träningen, så i och med att jag själv jobbar mycket med de vanliga hundarna, jag jobbar ju inte så mycket med hundar som ska in i någon specialgren. De är ju, jag har mycket valper och många förstagångs hundägare. Och många som har hundar som både selvfølgelig er uvanlig og som kanskje ikke alltid er like lett trent da. Så hvilke erfaringer du har gjort deg nå etter å ha trent brioche, som er en basset, mm. til en agility hund da, for å holde oss innenfor den sporten som du trener mot?
Ja, og skal jeg si at brioche er jo bare 15 måneder, så vi har jo ikke börjat tävla. Jeg har tittat på när jag hoppas att göra debut med henne. Mm. Det är nog förhoppningsvis strax efter att hon blir 18 månader och får börja tävla. Men det är ju liksom väldigt mycket kvar, så jag vill inte på något sätt säga att jag har att jag liksom vet hur det kommer gå. Vi kanske får ett problem när vi börjar tävla på olika sätt, men träningen går bra och jag tycker det är väldigt roligt att träna henne. Och det är egentligen inte så att hon är något annorlunda att träna mot vanliga hundar, ska säga, eller border collies eller sådär. Skillnaden är att man måste hela tiden träna bra. Jag skulle säga att border collies klarar av lite mer dålig träning, eller att man är lite slarvig, eller att man är lite tjatig och sådär, för de vill så himla gärna vara med ändå. Mm. Men med brioche så måste jag hela tiden träna bra. Så jag har inte behövt liksom ändra på några principer, utan bara hålla fast vid det som jag tycker är viktigt ännu mer. Mm. För att hon är jätterolig att träna när hon får ta initiativ och när jag belönar rätt beteenden. Och när hon känner att det är hon som styr träningen på något sätt. Mm. Men så fort jag blir tjatig eller ber henne att jobba, så tycker hon att det är värdelöst, och då kan hon lika gärna gå därifrån och börja nosa. Mm. Så att hon har verkligen bara förstärkt egentligen de tankar jag redan har om hundträning. Det var väldigt snällt av henne. För jag jobbar väldigt mycket med dels belöningsutveckling och se till att jag har belöningar som är tillräckligt bra, som hunden är beredd att jobba för. Och det har jag faktiskt redan, jag har en border collie som är precis lite yngre än henne, som jag köpte från Irland i vintras, så han kom till mig när han var 5 månader. Han är väl nu 13 månader, snart 14, så han är precis lite yngre än brioche, men det är min hund, så jag har tränat honom lite mer. Och han har också haft utmaningar, och det har framförallt varit att han har varit helt besatt av kamplek och inte riktigt velat ha godis, eller det har varit svårt att få honom att engagera sig i godis när han vet att det finns leksaker. Men jag vill jättegärna ha en så stor verktygslåda som möjligt när jag tränar hunden. Så jag vill kunna belöna med både leksaker och med godis. Och där har jag fått kämpa rätt mycket med honom och hitta riktigt bra godis och jobba med belöningsutveckling på olika sätt med godbitar. Och det har nog varit bra att jag varit inne i det tänket också när jag har tränat med Brioche. För att hon tycker ju om både mat och lek. Men det gäller ju att man ser till att det är riktigt bra belöningar. Att man kanske inte väljer den liksom, torrfodret när man tränar. Eller det som funkar när vi är inomhus och bara tränar någonting. För då är ju båda hundarna, om man bara står i köket så äter de ju grönsaker och vad som helst. Men när vi är ute på agilityplan och det finns andra saker som konkurrerar. I LAD, då, min border collies fall, så är det ju det här att springa fort eller att få en leksak som är det allra, allra viktigaste. Men för brioche är det kanske att ja, man går iväg och nosa eller något sånt om inte belöningen är tillräckligt bra. Så med båda hundarna så får jag ju tänka på hur jag belönar. Och jag tycker det är lite roligt att få lov att utveckla belöningar för att en del av mina hundar, där har jag liksom redan gjort det jobbet, så de är ju galna i allt av godbitar och leksaker. Det spelar liksom ingen roll vad man har. Men med brioche har jag fått köpa lite extra roliga leksaker och tänka efter lite vilka godbitar jag använder och använda mig av hennes middagsmat för att få lite extra energi. Sådär. Så att, det är en del då, att jag jobbar mycket med att utveckla belöningar. Och prova mig fram lite också vad hunden tycker är roligt. Brioche tycker till exempel att det är den allra bästa belöningen är den man stjäl. Det är alltid lite bättre att få stjäla bitarna än att få dem serverade. Mm. Så att jag jobbar en hel del med att låta henne tro att hon stjäl belöningen från mig. Så det är ett exempel på hur man kan liksom, spela lite på sånt som hunden tycker är roligt. Och den andra delen som är viktig i min träning då, det är att jag jobbar mycket med shaping och att fånga beteenden. Så jag lockar och visar inte så mycket utan bygger mycket på hundens eget initiativ. Och framförallt i liksom grunden i träningen. Grunden i min träning är alltid att hunden ber mig om att få jobba och inte tvärtom.
Mm.
För det blir så himla mycket bättre när hunden vill lite mer än vad jag vill. När hunden säger snälla kan jag inte få göra en gång till. Snälla kan jag inte få hoppa ett hinder. Snälla kan vi inte sätta igång. Än om det är jag som ber så här, snälla hunden kan du sluta nosa och komma och jobba. Och den skillnaden mellan hunden som vill jobba och hunden som jag ber att jobba. Det handlar lite om personlighet, absolut. Men framförallt handlar det om hur vi lägger upp träningen.
Mm.
Och där, det är där man märker den stora skillnaden tycker jag med brioche mot en border collie. Att jag kan inte be henne jobba utan hon måste känna att hon ber mig om det.
Mm. Jag syns det är väldigt intressant det du tar upp här. För det, du har ju dere, både du och Thomas haft kurs för det jag kallar för den vanliga hundägaren. En ting tänker jag är att hålla kurs för konkurrensutövarna. De har som regel allerede förstått hur viktigt det är med goda belöningar. Och utveckla belöningen maximalt och ha sån som du också säger nu en verktygskasse som är så stor som möjligt.
Ja, vet du vad? Jag håller inte med.
Nej.
Väldigt många som tränar för att tävla undviker de här grejerna. Jättevanligt tycker jag och det är en av de sakerna jag sliter mest med som instruktör. Och det spelar ingen roll om det är liksom valpkurs för nybörjare eller om det är tävlingskurs för folk som siktar högt. Det här är, tror jag, de två bitarna som är svårast för folk.
Mm.
Det är jättevanligt att jag får folk på kursen. Nej, men jag kan inte belöna med boll för det är för galen. Och jag kan inte belöna med godis för det är för tråkigt. Och jag kan inte, alltså, massor av, som man skulle kunna kalla det liksom ursäkter och undanflykter, men jag tror att det handlar om att folk inte riktigt antingen inte riktigt vet hur de ska göra eller inte känner att de klarar av att göra det. Så det tycker jag det är ett problem även på tävlingsnivå.
Det var egentligen väldigt gott att höra det, för att jag känner att jag står lite alene då, inte som människa i hela världen, men innanför kanske en kundgrupp som egentligen allra helst vill ha en hund som är passiv eller rolig och enkel att ha med att göra. Det kräver ju lite teknik, det kräver ju lite färdigheter och belöna en hund. Det är ju, jag ser på det som ett hantverk, det att träna en hund. Och det att få dessa, det är ju en timing och precision och en känsla. Jag vet nästan inte hur man ska förklara det själv, för att du är på en måte inne i en sån dans eller inne i en sån flyt när man tränar, vad är för mycket, vad är för lite. Det att inte komma in i vad ska jag säga, belöningskonflikter med lek, att hon inte vill slippa, att hon inte vill komma tillbaka och alla dessa tingene här. Och det att få vi har, det kan jag ju säga att vi på våra valpkurs så är ju kanske det grundlaget med belöningsproblematiken, alltså det att de inte har gode nok belønninger, de har ikke med seg gode nok godbiter, de klarer ikke engasjere hunden, de klarer ikke å ja, det er så mye som ligger rundt belønninger som gjør det så vanskelig å trene, men det kanskje vanskeligste er motstanden til å sette I gang lek, for det ikke de har hørt at det ikke så bra at hunden skal få leke De har trent kanskje valpen veldig tidlig til å ta pent, vente på maten, gjøre den sånn veldig høflig. Og de vil liksom ikke ha den intense driven I hunden under belønningene. Du med meg på, ser du bildet?
Absolutt, mm-hmm. Ja. Og det sikkert et større problem hos liksom så vanliga hundägare kanske än hos de som tränar agility. Men även där ser man ju liksom, ah, nej, men han blir alldeles för galen om jag använder leksaken eller om jag har en leksak så stirrar han bara på den och kan inte göra något annat eller när jag kan ta en gott godis för då blir hunden för galen. Så att det, även där finns det och det är ju förmodligen att man inte riktigt vet hur man ska hantera det här som dyker upp.
Mm.
Hos hunden och en del av konstverket är att träna hund är ju att hitta de här alltså reglagen och nycklarna och få hunden I rätt aktivitetsnivå till rätt aktivitet
mm.
Det tycker jag är något av det roligaste men det är ju också ganska svårt
ja, men det är det och det är väldigt vanskligt att lära det bort det är liksom en ting är att förklara att det är nödvändigt men att lära bort färdigheten når det egentlig veldig vanskelig å holde båndet I hånda og gi I det hele tatt en god bit jeg holdt på å si med flat hånd altså det er så veldig, veldig mange ting som man skal lære bort som et hva skal jeg si, fundament eller en foundation I hundetrening mm. Og så for å snakke litt om valpekurs da, for det liksom mye av mitt liv det jo at vi tok et oppgjør med vår egne kurs eller vårt eget kursinnhold for noen år siden fordi vi begynte å gjøre det enkelt for hundeieren å trene hund vi begynte å hoppe over ting som var viktige men som vi tenkte at kunden ikke ville ha de trener ikke på det likevel blant annet belønningsutvikling og systemene og alt det som ligger innenfor belønninger vi begynte å velge øvelser som var kanskje detaljerte men viktige for et grunnlag og så begynte vi å gjøre det lett for hundeieren men det ble bare vanskeligere og vanskeligere for hunden
mm.
og så gjorde vi et skifte der vi tenkte, nei vet du hva, nå fjerner vi oss så langt unna trening av hund at nå ligner det ikke engang på hvordan vi gjør det selv og da tok vi et oppgjør ved at vi sa at nå når noen kommer hit på kurs, så skal det være lett for en utrent hund å bli trent av menneske og ikke omvendt.
Mm.
Og da begynte vi å på en måte snikinnføre belønningsutvikling, for min erfaring at når vi prøver å lage et tilleggskurs da, med belønningsutvikling, så det vanskelig å få med seg den vanlige nye hundeieren. Men belønninger jo like viktig om du skal lære hunden dagligdagse ting enn en konkurransegren. Læring det samme.
Absolut. Sen så är det kanske till vardags så är det också bra att kunna ha olika typer av belöningar som väcker olika typer av känslor och sätter hunden I olika aktivitetsnivåer. Man kan ju behöva ha lugna belöningar och väldigt häftiga belöningar och stora jackpotbelöningar och små gå fint I koppel, god bitar. Och alltså det är jättemycket där också som man behöver utveckla.
Så men då har vi I och för sig ganska lik erfaring. Det var att skillnaden är bara att du säger att det är det samma problemet också med toppidrottsutövarna I de olika sporterna. Du känner igen det samma där att man möter på
kanske inte liksom hos toppeliten så mm. men absolut bland folk som vill tävla och håller på med tävling och är även upp på ganska hög nivå. För man kan ju lyckas på väldigt många olika sätt också. Så att det tycker jag är ett problem. Och jag tror att båda de här sakerna, både belöningsutvecklingsbiten och det här med att hunden ska be om att få jobba och inte tvärtom. Jag tror att ofta att det är vårt ego som kommer lite i vägen för de sakerna. Att man blir lite besviken på hunden när den inte vill jobba eller när den inte vill ha belöningen. Att vi tar det lite personligt. Och det upplever jag ofta kommer i vägen för bra hundträning. Att det blir så mycket känslor. Och att man som hundägare känner sig sviken av hunden på något sätt. När den går iväg och nosar istället för att springa agility. Eller när den ratar leksaken som jag försöker leka med.
Ja, det är jag enig med dig. Att det tror jag också att det väcker väldigt mycket. Att man tar det väldigt personligt. Men det du sa i den podcastepisoden som jag hang mig lite upp i nu, det var att du säger man kan aldrig ge hunden ansvar för att träningen ska gå bra. Vad menar du med det?
Ja, alltså det är lätt att på olika sätt skylla på hunden när man tränar. Och jag menar egentligen inte att hundar inte är olika svåra eller att hundar inte kommer med utmaningar eller problem. Men det kan ju inte, förutom att byta hund då, så kan man ju inte göra så mycket med det. Utan det enda vi kan påverka är ju vår egen träning och hur vi hanterar de här utmaningarna. Och där kommer väl också lite det här egot in, eller de här känslorna. Att det är kanske lättare att skylla på att hunden är på ett visst sätt. Eller säga att men han borde kunna. Eller han är så okoncentrerad, han är så lätt distraherad. Eller vad man nu vill liksom sätta för etikett på hunden. Men det föras ju aldrig framåt. Utan vi kan ju bara påverka vår egen träning. Och så länge man har den hund man har och man vill utvecklas med den hunden, så är det ju bara vårt eget beteende som vi kan förändra. Hundens beteende kan vi aldrig förändra utan att förändra vårt eget. Så att man kan ju gnälla och tycka att hunden är dum och okoncentrerad eller lätt distraherad, men i slutändan så är det ju vår träning som är nyckeln.
Jag är väldigt nyfiken på de eller vi som har hållit på mycket med hund. Många tänker ja, det är lätt för dig och si, det ser så lätt ut när du gör det. Och det är klart att vi har ju gjort det mycket, men vi har ju så man har kanske mycket kunskap och man har mycket verktyg och man har det lite i kroppen hur man ska träna en hund. Jag tänker det blir som om en som spelar gitarr. Så du jo mer du spiller, jo lättare kan du koordinera grep och ja, men flinkare blir du ju. Och min man, han spelar gitarr och har gjort det i många år. Och jag har lyst att lära spela gitarr. Och nu har han väl egentligen gitt upp då. Men han gav mig av och till gitarren och så skulle pröva att lära mig någon grep. Och det var vanskligt, det stålstränger, det är vondt, det ska hålla hardt och... Och så tog han tillbaka gitarren och så låt den ju akkurat likt, men inte som när jag spelade den då. Men den gitarren är ju den samma på sätt och vis. Och så känner jag det kan vara lite med hundar också att när du har på något grepp och du har gjort det mycket så kan du få fram mycket av potentialet i hundarna. Men vi har ju de samma hundarna på samma vis, alltså de lär ju på samma måte. Som de som kommer med helt färske hundar, nu vet jag inte helt vad jag vill med den här. Jag vet egentligen vad jag vill, men jag vet inte om jag ska komma dit. Men låt mig pröva. När du börjar att träna, när du börjar att, alltså varför är det så lätt för dig att träna upp en ny hund i förhåll till en färsk hund här? Varför är det? Vad gör du som är en? Vad gör du, Fanny, som gör det lätt för dig? Är det att du har plockat ut en riktig hund? Är det, vad startar du med? Alltså, varför är det lätt för dig?
Jag vet inte om det alltid är lätt för mig heller. Jag tror, och jag satt och funderade på det här innan du kom fram till frågan. Och då hade jag redan svaret på något sätt. För att en sak som jag upplever skiljer mig och min träning mycket från andra, det är att jag har ett väldigt tålamod och att jag kan vara kvar i det väldigt enkla väldigt länge. Och där tror jag att, och det tror jag beror kanske inte på att jag har något sånt övernaturligt tålamod och sådär, utan för att jag vet att det kommer ge resultat. Det innebär att liksom, när jag fick hem den här border collien i februari, när januari kom han då. Han var 5 månader, han hade bara varit på en gård på Irland, han hade aldrig tränat eller något sånt. Och när jag började träna honom så tyckte jag väl visserligen att han verkade ganska smart. Men sen så fick jag ju det här problemet med att när han upptäckte leksaker så fanns det ingenting annat i hans värld när vi tränade. Han kunde sitta och stirra på leksakslådan i 3 minuter och inte göra någonting. Eller titta på min ficka liksom, besatt i flera minuter. Och den första träningen jag gjorde, de första månaderna, första 4-5 månaderna med honom, så var det väldigt, väldigt mycket bara jobba med belöningsutveckling, jobba med godbitbelöningar, jobba med att han skulle bli liksom släppa det här stirrandet på leksaken och bli lite mjuk och öppen och bjuda beteenden, ta godbitar. Jag jobbade jättemycket med att bygga upp värde för belöningsmaskin, för det använde jag till vissa små saker i agilityn. Att han kunde jobba runt leksaker, att jag kunde lägga ut dem och sådär. Alltså små, små basic grejer höll jag på med i flera månader. Och var jättenoga med att det skulle bli bra. Och sen när liksom vi har löst de här sakerna och börjat träna, då går ju resten väldigt enkelt. För då har jag så många, jag har en hund som liksom är på samma våglängd, som förstår hur liksom träning går till, som jag kan belöna på olika sätt och som, alltså då blir ju träningen enkel. Men det är för att jag har tålamod med de här grundläggande sakerna. Och det är samma sak med brioche, att det är liksom tålamod i det allra liksom den minsta beståndsdelen. Om jag går ut på en plan och ska träna agility med henne och jag känner att nej, men hon är inte riktigt med idag, det känns inte riktigt som att, då skulle jag aldrig be henne springa agility, utan då skulle jag kanske bara klicka och belöna med godis för att hon tittar på mig. Och jag är liksom inte rädd för att gå tillbaka dit, för att jag vet att jag måste ha det först. Jag måste, hon tar en godbit, hon slänger sig tillbaka och tittar på mig. Och hon liksom, har jag inte det, då är det ingen idé att jag tränar på kontaktfält eller hopphinder eller något sånt. Grunden måste finnas där. Och jag tror ofta att det är det som är skillnaden. Och också det som kan göra mig lite frustrerad som instruktör, är att folk ofta vill ha samma resultat som mig, men med mindre jobb och mindre grunder och mindre erfarenhet. Och så undrar man varför, så här, men varför går det inte lika bra för mig? Ja, men för att man vill hoppa över steg. Man vill gå på liksom det som är häftigt innan man har grunderna. Och då blir man liksom fast där. Lägger man några månader, eller vad den tid det tar, på riktigt bra grunder, så blir resten ganska enkelt. Och det är väl det som är svårt att förmedla, tror jag. Hur viktigt det är med de här allra, allra grundläggande sakerna.
Ja, jag är helt enig med det. Jag sitter och tänker, när vi håller och lager kurs, jag ser på nätet när man lover kjappe resultater bara på, ja, någon är helt enig, en timme, 5 minuter med oss, så är liksom allt annerledes. Och du har ett perspektiv på 4-5 månader där du gör hunden tränbar, där du måste komma igenom belöningsförståelsen då. Egentligen är väl det man kan säga, att han blir öppen i huvudet och svarar upp och har de rätta förväntningarna och inte låser sig fast, och många, många viktiga träningsdetaljer som gör han rätt och slett tränbar. Och jag tror att hvis man hade, är det inte säkert att man må ha 4-5 månader på alla hundar, men man tränger, ja, alltså, jo, man gör ju det, för att det är det vi gör själv, kanske det första året med hundarna våra, så är det ju dessa ting vi bygger på. vi på en måte mørner dem til å bli trenbare.
Ja, jo, og så hundar är ju olika där. En del har ju mer, liksom en väldigt naturlig bra balans mellan leksak och godis och självständighet och följsamhet och så. Och då blir det ju väldigt enkelt att lyckas man styra in det rätt från början, så kanske man inte tänker så mycket på de här sakerna. Och ibland tar det längre tid än 4-5 månader, absolut. Jag har hämtat en annan hund på Irland där jag fick ägna minst ett år åt belöningsutvecklingen för att överhuvudtaget kunna träna någonting. Så att det finns liksom inget facit på hur lång tid det tar. Och självklart så medan man håller på med det här så lär man dem ju också saker. Därför att det är ju lite, ska man lära sig att lära så måste man ju lära sig någonting. Men då har jag ju valt övningar som jag känner där kanske övningen inte är det viktiga, utan vad de lär sig på en högre nivå. Men de kommer ju ut av det och kan saker. Så att, nej men det tror jag är en av de stora skillnaderna, att man inte hoppar över steg, därför att man vet hur viktigt det är med de här grundläggande sakerna. Och det tror jag är lätt att missa, och att man också blir så överväldigad. Jag försöker förstå vad det är som gör att det här blir så svårt att lära ut. En del i det kanske är att folk blir överväldigade av, ska jag hålla på med det här jätteenkla i 4-5 månader? Vad kommer det liksom leda till hur lång tid ska det här ta egentligen? För man missar den här lite, men jag tror inte man ser framför sig den här catch-up-effekten eller vad man ska kalla det. Att man lägger liksom en massa tid på det grundläggande och sen så kommer det svåra, häftiga, det kommer liksom som en bonus, som en, liksom när ketchupflaskan bara sprutar ut bra grejer. Och det kanske är svårt att se.
Ja. Jag tror du har helt rätt i det, alltså, och ju färskare man är, ju nyare, alltså där man kommer med sin första hund, självklart ju vanskligare är det att se akkurat det du snackar om nu. Jag tror också att behovet för att få en hund som virker som du vill väldigt fort är också med på att spida upp tempo på läringen, hoppa över viktiga steg. Kanske man inte vet att det är så viktigt. Man tror inte det är så viktigt. För att det en ting är ju om vi som instruktörer berättar att det är viktigt, men så ska vi också bli trodd. Och man ska skapa en motivation och en förståelse. Och som du också säger, den är överväldigande. Så det är sån min, så jag tänker som vanlig valpare, mitt behov är att den hunden sover om natten och att den inte biter oss så mycket, och att den kommer när jag ropar, och att den slutar att dra i bånd, och att den inte hoppar på alla möjliga. Och det är ju egentligen ganska stora ting att träna in då. Det är så mycket som har ligget till grund för en god inkallning, för exempel. Men det ligger väldigt högt upp på önskelista till de som äger hundarna, att det man får till, och så måste vi bygga denna grunden för att få, alltså grundmuren då, för att få denna inkallningen till att bli att hunden har förväntningar, att den kan välja bort fristelser, att den, ja, men det är ju massa både tekniker och mycket läring i hunden som ligger bak en god inkallning. Det håller ju inte bara att en håller och en löper ifrån och så ska hon löpa till dig. Det är ju liksom ett stort spekter för att få hunden till att få en pålitlig inkallning. Kommer raskt att välja bort. Och det tänker jag att det behovet, nu var det bara ett exempel då, på bland mycket annat man önskar sig, men så som du säger då, att du brukar så lång tid på att bygga det grundläggande, och kanske också ända längre tid än 4-5 månader. Där är inte den vanliga hundägaren, för de vill gärna ha fixat det här nu.
Och där tror jag att vardagslydnad, det är ju svårt. Det är ju liksom inte, det är inte så att det är enkelt alla gånger för oss som har hållit på med hund jättelänge. Man kan ju absolut ha problem med någon hund som har svårt att gå lös för att den har högt jaktintresse, eller någon hund som drar massa i kopplet. Eller, alltså de, och speciellt när man har den här typen av hundar som vi har, som är liksom arbetande hundar med mycket drifter, eller man ska säga jakthundar, vallhundar med mycket energi och mycket liksom snabba reaktioner och så här, så är det ju inte självklart att det är enkelt. Och det är ju också så att man kanske väljer sina strider lite med hundarna, att man tänker att nej, men den här hunden lämnar jag inte ensam med middagen på bänken, utan jag sätter en grind eller jag stänger en dörr, eller den här hunden får gå i koppel nu när vi går igenom det här vilttäta området. Eller, alltså, det här är ju, det är ju inte enkla saker, och jag tror att har man inte intresse och energi och lust och verkligen jobba på det, så blir det ju ännu viktigare vad man skaffar för hund. Att man tänker på vilka egenskaper som finns i både rasen och kanske hos föräldrarna och den hund man köper. Och det är ju tyvärr också någonting som kanske saknas lite när man är en ny hundägare, att man inte riktigt vet vad det är man köper, för att man kanske tänker mer på hur storlek och päls och hur söt den är, eller att man har orealistiska förväntningar på hur lätt det ska vara att träna en jakthund och gå lös, eller en husky och inte dra i kopplet, eller vad det nu kan vara.
Jag prövar att hala mig in till en ting jag har rammat in här, och det är att träna dessa rasene då, som inte är bland de vanligaste. Men vi kommer in på generell träning, och vi snackar lite grann om brioche och agility och vad du må passa på, men till syvende och sist så handlar det ju mycket om kunskap om att träna hund, och så vill man ju tillpassa det utifrån rasen. Och nu var du egentligen lite grann inne på det nu också, med att man kanske får välja, punkt 1, välja sina kamper, det är ju en ting, men tänk att det ligger ju en del egenskaper i hundene som kan vara både fördelaktiga och vanskliga i förhåll till vardagen och vardagsdressuren som egentligen alla hundar må ha då. Vardagen är ju här för oss alla. Men min erfaring är kanske också att uansett vilken hund man har, så har många ett felles önske. Och det, ja, men jag vill att min hund ska gå lös på tomt eller på gårdsplassen. Vi gärer inte in, det har vi inte, men jag vill att hunden ska vara där, och så är det kanske en jakthund eller en annan typ av hund som har lite andra intressen än att bara ligga stille på en gårdsplats, eller att man har en hund som är väldigt lätt att halsa, en del av spisshunden för exempel, och säger att det är ett problem för oss att den bjeffer. Så jag upplever att väldigt ofta när du kommer med ett problem, så ligger det i rasen. I förhåll till när du plockar ut en hund själv, nu är det ju agility som jag regner med som är din, det är det du rätter utvalget mot, har jag förstått det riktigt då? Det är liksom agility som är din sport.
Agility är min sport, men agility är ganska långt ner på listan över saker jag funderar på när jag skaffar en valp.
Ja.
Därför att jag är också uppfödare. Föder upp border collies. Jag föder inte upp border collies till agility i första hand, utan jag föder upp vallhundar.
Ja.
Vi har ju också får och liksom utbildar hundarna i vallning eller geting. Och eftersom border collien är den främsta arbetande vallhunden som finns i världen, så är det mitt avelsmål och också mitt liksom högsta prioritet när jag väljer en valp eller när jag bestämmer mig för att göra en parning. Och då tänker jag ganska lite på agility. Jag skulle liksom undvika kanske att skaffa en valp från föräldrar som hade väldigt stora, tunga kroppar eller kroppar som jag kände inte var lämpade för agility. För eftersom jag vill hålla på med agility också, så skulle jag liksom titta lite på kanske tidigare avkommor eller föräldrarna och sådär, och se så att de har en kroppstyp som jag tror är vettig. Men de flesta border collies tycker jag har det. Men det är mycket, mycket lättare att lära en hund att bli en agility-hund med bra träning än vad det är att lära en hund att bli en bra vallhund med bara träning. Utan där måste det finnas mycket mer genetiskt. Och vallningsegenskaperna är så pass komplexa. Alltså det är så många olika egenskaper. Att det finns liksom inte plats att selektera för så mycket annat. Om du förstår vad jag menar.
Utan,
alltså, självklart är ju också hälsa en stor del av vad jag tänker på när jag, speciellt i egen avel då, att friska föräldrar gärna liksom, lite skador, epilepsi, osteokondros och sådana saker som finns i rasen, det är jag jättenoga med. Men utöver det så är det temperament, alltså att de inte har rädslor, att de är trevliga och sociala. Och sen vallhundsegenskaperna. Så agility är väldigt, väldigt långt ner på min lista över viktiga saker. Och som jag sa, den här hunden jag köpte från Irland nu, han har ju liksom suttit på en gård i 5 månader innan jag skaffade honom. Så han är ju liksom inte optimalt avlad eller uppväxt för att bli agility-hund. Mm. Vilket också kanske gör att man får ta några extra månader när man väl kommer igång. Och med det sagt så är han nu 13 månader och ligger egentligen lite före sin, vad han borde kunna i den åldern. Så att det har inte varit ett problem med honom, han är en väldigt snäll hund. Och jag tycker det är roligt att träna hund, så jag tycker det är jättekul att träna brioche som är inte, hon kommer nog aldrig bli världsmästare i agility. Hon är liksom inte skapad fysiskt på det sättet. Hon är kortbent och långryggad och lite tung och sådär. Och en basset är ju avlad för att inte springa fort. Mm. Så hon kommer förmodligen inte vinna VM, men då får jag tycker ändå det är roligt och jag får ha egna målsättningar.
Hur kan du vinna VM för basset? Visst det hade finns. Hur kan du bli världens bästa agility basset?
Ja.
Det går ju an, ja.
Vill man satsa på agility skulle jag absolut tänka på att skaffa en hund som är byggd på ett sätt som är fördelaktigt för agility. Alltså en lite lättare, sportigare typ. Och också en hund som tycker att det är roligt att träna och sådär. Så jag skulle inte rekommendera basset till någon som bara ska ha en hund och hålla på med agility. Men har man till exempel en jakthund i familjen eller vill jaga också, så finns det ingenting som säger att man inte kan träna agility med dem. Mm.
Jag tror vi kunde prata hela dagen, men jag har någon, i hvert fall 3 spørsmål till som jag har väldigt lyst att du ska svara på, så får jag se om det dukker upp ända fler, för jag har ganska många ting efter vart som du pratar nu, så fyller jag på lista. Jag syns du har många fina tankar att komma, och jag tänker åh, det här kunde vi spinna ända mer på, det här kunde vi snacka ända mer om, för att jag är helt säker på att de som driver med agility får också glädje att höra på den episoden här, men jag hoppas att de som, alltså mitt mål med att undervisa om hund och prata om hund, det är ju att folk ska få en fin hund i familjen som matchar det bilde som de hade för de köpte den, att det är inte åh, det här är en trivlig familjehund, väldigt trivlig turkompis. Men jag önskar också att de ska låta sig inspirera till att ha det göj med hunden. Jag är ju inte en konkurrensutöver längre, det är många år sedan jag var det. Jag likte mig inte själv som en konkurrensperson. Jag blev allt för ambitiös och ja, så jag kallar mig sån konkurrensmonster. Det var inte koselig. Så jag har det hyggligare med allt det andra jag gör. Så jag har ett sån konkurrensinstinkt som är inte bra. Och därför så är det inte något göj för mig att konkurrera. Säkert inte hunden heller, men så jag har liksom inte det som mål, verken för min hundeskola eller mina kunder, men vi ska ha det göj. Vi ska kunna driva egentligen alla dessa aktiviteterna utan att man tränger och sikte mot stjärnorna. Och jag vill gärna att vi ska aktivisera hundarna på alla möjliga nivåer. Och jag tänker att uansett så måste man ju ha lite som det samma grundlaget för att träna upp en hund till, om det är det ena eller det andra. Och då lurer jag lite på vad du tänker runt de färdigheterna som vi må ha, för nu har vi ju snackat lite om vem som ska äga ansvaret för att träningen ska gå bra. Mm. Och där har ju du tagit bort hunden egentligen från den lista, att den har ju inte något ansvar för det. Men vilka färdigheter tränger en som ska träna upp en hund då? Om du tänker att nu sitter du och hör på någon som inte har tränat hundar för och som är väldigt nya, vilka färdigheter tänker du att detta är de viktigaste färdigheterna som du måste tillägna dig för att kunna klara att träna upp en hund?
Och där tänker jag igen, jag kommer tillbaka lite till det här med vårt ego och lite sårade känslor. För jag kan tänka mig att det är en ännu större grej när det gäller vardagslydnad. Att man känner sig att hunden på något sätt, den pekar fingret eller den inte liksom, den kanske inte lever upp till de förväntningar vi hade om hur en hund skulle vara och vad den ska klara av. Och nu är den ju 6 månader, varför kan den inte så här? Och att man känner att man tar det lite personligt. Och där tror jag också att man kommer tillbaka till att man måste kunna släppa sitt ego och se på det på ett liksom lite från ett utifrån perspektiv. Och inte ta det personligt. Och vara ödmjuk för att alla hundar är olika och att man har olika utmaningar. Och ödmjukt söka information från de som har mer erfarenhet. Och sen tror jag också att lite det här att kunna släppa sitt ego också, att hundträning är lite som ett skådespel. Att man får gå in i en roll på något sätt. Och det är en av de sakerna jag tycker är rolig och häftig med hundträning, att man hamnar lite i ett flow på något sätt, där man är både närvarande men också lite bortkopplad, liksom lite så ovanifrån perspektiv, där man försöker släppa sina besvikelser och känslor och liksom bara observera och reagera. Och det här med observera tror jag också är väldigt viktigt, att man lär sig, att ibland är man är så inställd på att man ska få hunden att göra någonting att man glömmer att titta på vad hunden faktiskt gör. Och då kommer vi lite tillbaka till det här med vem det är som driver träningen och att jag gillar att hundarna själva tar initiativ och bjuder på saker, och för att vi ska kunna få det så måste vi ju kunna se det hunden gör som är bra. Och det tycker jag också är ett vanligt problem, att man liksom inte riktigt, man ser inte det som är bra, man står bara och tänker på allting hunden gör fel eller allting man önskar att hunden skulle göra eller inte gjorde och sådär. Så att kunna observera hunden och fånga upp det som hunden gör bra och belöna det på ett sätt som gör att hunden vill göra det igen, det kommer man jättelångt med. Liksom släppa det här med att nu ska jag få hunden att göra det här och istället titta på vad gör hunden, vad kan jag förstärka, hur ska jag förstärka det, det tror jag är jätteviktigt.
Ja, och jag tror det är viktigt och jag tror det inte är lätt. Visst man aldrig har gjort det förr, så vet man liksom inte helt hur ting ser ut, man vet inte hur de små stegen ser ut på vägen, man vet kanske liksom hur jag önskar att det ska vara, men jag tror det har väldigt vanskligheter för att förstå hur man kommer dit.
Så mindre steg än vad man tror liksom. Det är det.
Men du har ju också snackat om dina egna färdigheter i förhåll till tålmodighet. Och jag tänker att jag ser på det som en färdighet egentligen. Eller kanske mer en egenskap, men det att vara tålmodig och det att hålla på det enkla väldigt länge, sa du också. Jag syns kanske vi är rädda för att göra ting lätt. Vi liksom tenderar att göra ting väldigt sån komplicerat och överambitiöst. Man vill att hunden ska göra mycket mer för fort. Och igen så är jag tillbaka igen till vardagen. För exempel gå fint i bond. Där man vill att så det den motstånd mot att belöna ofta, motstånd och bruka och förstå kanske inte motstånd men bara förstå effekten av olika förstärkare. Så jag syns ofta att man liksom slåss lite i den världen där ting är på en måte lite komplicerat, det att lära upp ett dyr. Jag har ju snackat mycket med en annan kollega, Jessica Åberg, om det här med att vi, eller för att säga, de som aldrig har tränat upp en hund, för att kalla det de som inte kan det, ska lära upp en som inte kan det, alltså hunden. Det är ju liksom ett koncept som är helt vilt. Och har man gjort det med rideskolehester, att här ska du som inte kan ri få en häst som inte har blivit ridd, så vill ju det varit en ganska både farlig och väldigt vansklig situation, att du som aldrig ridd ska få ri in denna hästen. Och i hästens världen så är det väldigt sällan man köper sig ett föl som förstegångs häst. Man köper en häst som är trafiksäker och är
en läromästare.
Vad sa du nu, Fanny?
En läromästare nämlig. Brukar man kalla det.
Ja, nämligen. Och den världen lever ju inte vi i. Man får en valp och har skyhöga förväntningar till vilken gläder och hur trevligt det ska vara att få denna hunden i hus. Och det är ju det också. Men så kommer det att denna uppför sig som en hund då, eller som en valp. Och det är man kanske inte helt förberedd på. Och så kommer man alltid lite på efterskudd, eller liksom eftersläp, för man förstår inte verkligen varför hunden gör det, att det är så de gör det. Man vet inte helt vad man ska förebygga, för man vet inte helt vad som kommer. Och nu är ju du uppdretter själv av en krävande rase. En arbetsmässig krävande rase. Och vi har ju många som kommer med sina border collie valpar på kurs och säger att de här geter inte, de är inte från såna geterhundlinjer, så de gör inte sånt. Och liksom det att så ja. Så det ligger liksom väldigt mycket, det är ett så stort tema hela det här uppträning av hund som ligger på så mycket mer än bara tekniker. Mm. Det ligger så mycket som förståelse för arten, det ligger en förståelse för individet, personligheten, alltså det ligger så mycket runt människa bak, får man säga, en hund då. Den som liksom hänger efter och den som och alla gör ju sitt bästa, de har stora ambitioner och stora önskningar, men det att förstå hur mycket tid det tar och hur mycket kunskap som krävs för att detta ska bli lättare, det jag syns det kan vara lite vanskligt att vara som i det skikt där man prövar att förklara och motivera till denna insatsen då. Men hvis jag ska ta och spørre dig om ett till, så ska vi se om vi räcker det tredje också. Men jag har en sån typ signaturspørsmål, och nu är det möjligt att Thomas har röpt det till en gång, för han har blivit stilt det samma spørsmålet när han var med i podcasten. Men hvis du kunde nå, för då kan ju du väldigt mycket om hunder. Du kan mycket om avel, du kan mycket om hälsa, du kan vad de ska spise, alltså du kan på något sätt, jag vill säga allt. Ja, men allt om hunder. Och så hvis du inte kunde någonting om belöningar, hvordan hade det sett ut då? Förstår du vad jag menar nu?
Då hade det ju varit väldigt svårt att träna hund, kan man säga.
Ja.
Så att det, jag tror att oavsett hur man tränar så är det väldigt svårt att komma någonstans om man inte förstår belöningar. Och belöningar är ju inte bara det som vi ger hunden, utan en belöning är ju alla aktiviteter som hunden vill utföra, kan man säga. Det är ju liksom, och det måste man ju förstå hela tiden, att få gå ut genom dörren, att få hoppa ut ur bilen, att få sin mat, att få springa lös, att få simma om hunden tycker det är kul, att få komma fram på promenaden, alltså allt sånt är också belöningar. Och om man inte förstår hur belöningar fungerar eller vad som formar beteende, då är det ju väldigt svårt att träna hund.
Och det är ju det svaret som, hvis man går tillbaka till episoden nu, så har jag stilt ett spørsmål här till ganska många. Och dere svarar ju det samma. Och någon blir sån, oj, man vet liksom inte helt vad man ska säga, si, för man har liksom aldrig varit i den tanken att jag inte kan någonting om det. Och så blir det helt stille. Och så kommer
men jag tror också det är viktigt att komma ihåg när vi pratar om belöningar att det är på hundens beteende som vi kan avgöra om någonting är en belöning eller inte. Och hur den fungerar som belöning. Och där tycker jag är en stor fördel med att jobba med hundens eget initiativ, att det inte är jag som liksom ber hunden att jobba, utan hunden som ber mig om att jobba. Det är att jag direkt får feedback på hur bra min belöning var. Om brioche håller på och nosar och sen så väljer hon att titta på mig och så säger jag yes, jättebra, och så belönar jag henne. Om hon då direkt går tillbaka till att nosa och det tar längre tid för varje belöning för henne att komma tillbaka till mig, då är det ju någonting med belöningen som inte är en belöning. Då var det ju mer belönande att nosa i marken. Och den feedbacken måste jag ju liksom göra någonting av. Och då är det väldigt lätt att man blir tjatig istället. Man tänker, men det här funkade ju inte. Nu måste jag ju säga, kom här. Och så ökar man på hjälperna istället för att öka på belöningen. eller för att tänka på hur man använder belöningen. Mm. Och det där är jättelätt att hamna i, att man istället för att utvärdera sina belöningar börjar öka på signalerna, säga sitt högre, liksom locka hunden med någonting som är gott istället för att belöna med någonting som är gott. Väldigt ofta på kurser upplever jag att folk lockar mer entusiastiskt än vad de belönar. Man har hört så här, du måste vara rolig för att hunden ska vilja vara med dig. Och så är man jätterolig för att få hunden att komma. Och sen när hunden väl har kommit så säger man bra, och så stoppar man till den en torr godbit och så var det inte alls kul.
Mm.
Och då förstärker man ju egentligen motsatt beteende mot vad man har tänkt. Man belönar hunden för att den är ouppmärksam genom att bli jätterolig. Och sen när hunden är uppmärksam så får den en tråkig belöning och så kan den återgå till det den höll på med förut. Så det där är ju superviktigt att förstå.
Ja.
Och jag tror också, som jag var, en sak som jag tänkte att jag behöver säga, det här vi pratar om att göra enkla saker, jobba med grunderna. Att man ska ju gå tillbaka till väldigt enkla saker, men man ska ju inte vara fast där heller. Alltså man måste se att saker går framåt.
Mm.
Det kan vara väldigt små steg. Och det kan vara över kanske 2-3 pass ibland. Men man ska inte hålla på med samma sak som inte fungerar i flera veckor och tänka att jag tränar på grunder. Utan man måste ju hela tiden se att det faktiskt sker en gradvis förändring. Det kan vara små steg, men man ska liksom också utvärdera sin träning och känna att det faktiskt går framåt. För om det inte händer någonting, då är det bortkastad tid.
Mm. Du har ju gett en hel haug med träningstips underveis här, och jag hoppas att de som hör på den episoden här egentligen bara hör det om och om igen, för att det ligger så många tips här. Men hvis du skal prøve å lage en liten trakt, en liten oppsummering, hva er dine hotteste eller dine beste treningstips? Om du har 3 eller 2 eller 1 eller 5, men hva vil du liksom si at skal du trene en hund uansett nivå, så er dette de viktigste eller hotteste tipsene for dagen. Hva vil du gitt bort da som gulltipsene?
Ja, vi ska försöka göra det kort. Och det första tipset då blir att försöka koppla bort egot. Att inte ta hundens beteende som någon slags personlig förolämpning. Utan att se det som information och ha lite empati med hunden. Och liksom, det är en hund, det är liksom inte din partner som gör det illa. Och sen att jobba med belöningsutveckling på olika sätt och se till att du har många olika verktyg och ge inte upp bara för att hunden, till exempel, hunden blir alldeles för upphetsad av en belöning eller den tycker inte om godis. Alltså man kan göra jättemycket. Våga tro på att man kan utveckla belöningar mycket mer än vad du tror. Och sen kanske det allra viktigaste skulle jag säga, det är det här med att se till att det är hunden som är motorn i träningen. När du har ett träningspass, se till att det är hunden som ber dig om att få jobba och inte tvärtom. Se till att det är hunden som tar initiativ och hunden som liksom, som vill lite mer än du vill. För träning blir alltid dålig när vi vill mer än vad hunden vill. Och det är verkligen en utmaning när man tränar en basset. Jag tror att jag har mer tålamod med än Thomas. Jag får ju bara säga till honom. Thomas, tjatar du förlorar du. för att det är så. Men man kan inte liksom tjata en basset till att springa agility. Mm. Hon måste känna att det är hon som rymmer till ett slalom och stjäl lite belöningar och liksom är motorn i det här. Och jag tror att det gäller all träning. Och det behöver inte vara så att hon ska rymma till en belöning, utan med en border collie kan det bli så här att det är han som får ta ansvar för att sitta stilla i starten.
Mm.
Jag tänker inte be hunden stanna. Jag tänker inte tjata på hunden att den stannar. Jag tänker inte hota den till att stanna. Utan hunden ska stanna för att den tigger om att få springa agility. Så det är liksom, det kommer tillbaka oavsett vad vi gör. Oavsett om man har en lättmotiverad hund eller en svårmotiverad hund, så måste det vara hunden som är motorn. Hunden som tror att det är han som får mig att göra saker och inte tvärtom.
Ska vi låta det stå där, för de syns jag var guldkanta. Jag kallade ju för guldtips, och de syns jag faktiskt var helt innanför att vara guldtips, Fanny. Så jag tror vi ska stoppa där. Vi har klart att prata i över en timme.
Så är det.
Ja, och jag vill väldigt gärna invitera dig tillbaka igen, och vi kan ju prata in i evigheten för du har ju bara ett uppkomme av kunskap och erfaring runt hundträning och jag hoppas många vill bli känd med dig. Det är säkert många i min kundkrets som inte känner dig så jag ska lägga ut länken till hvordan till hemsidor och sånt så de kan finna lite mer ut om vem du är men det här var fantastiskt artig att ha en timme samma dag nu på förmiddagen.
Mm. Jag ska ge några snabba tips. Det blir jättebra att du lägger ut länkar men jag ska säga att man kan lyssna på Agility-podden. Och vi har flera avsnitt som handlar mer generellt om hundträning också, inte bara om agility, till exempel om belöningsutveckling. Mm. Om man är intresserad av agility så har jag också skrivit en bok som heter Agility från grunder till första start. Kan man säkert köpa på norska Adlibris eller något sånt. Mm. Och ett helt gratis tips förutom Agility-podden är också att när min 3-åriga hund Spam var valp så gjorde jag en valpdagbok med... nästan all träning jag gjorde med henne från 8 veckor till 8 månader ungefär. Så det hittar man på min YouTube-kanal om man söker på mitt namn eller på Klickerklok.
Supert, jag ska sörja för att de länkarna läggs ut så att vi kan sprida så mycket kunskap som överhuvudtaget möjligt. Och tusen tack Fanny, du är hjärtligt välkommen tillbaka igen.
Och ja, det var väldigt kul.
Säker på att denna episoden blir tatt gott emot. Tusen tack.
Tack så mycket. Hej då.
Varför det? En podcast laget av Drammen Hundesenter med Gro Saugerud.